Det här är en mp3-inspelning från webbkyrkan.se.
Varför tro att Jesus uppstod från de döda? Av Stefan Gustafsson. Inspelningen är ett samarbete mellan Credoakademin och webbkyrkan.se.
Tack så mycket. Roligt att se er här. Vi ska tala om... Är den igång? Okej. Vi ska tala om det mest centrala i den kristna tron. Frågan om Jesu uppståndelse. Det som allting står och faller med när det gäller kristendomen. Är Jesus kvar i sin grav? Eller är han levande? Det som jag kommer att presentera här ikväll, det är... Det finns ju ett uttryck som säger att något har varit i säck innan det kom i påse. Och jag vill gärna redovisa mina källor för dig som vill studera mer kring det här ämnet. Det bästa på svenska tycker jag, det är ett kapitel i den här boken, Till trons försvar, William Lane Craig, en bok som finns här på bokbordet. Fantastiskt bra kapitel. På engelska finns det massor med material. Man kan läsa debattböcker mellan teologer och filosofer som tror att Jesus har uppstått och de som betvivlar det. Så Gary Habermas debatterar med Anthony Flew, en ledande ateist under 1900-talet. Eller William Lane Craig debatterar med Gerd Lydeman, en ateistisk teolog. Eller N.T. Wright debatterar med Crossan, som också är en väldigt liberal teolog. Man kan förstås läsa de här kristna forskarna i deras egna böcker. The Case for the Resurrection av Gary Habermas. Och om man vill ge sig i kast med riktiga tegelstenar så kan man läsa sånt här som The Resurrection of the Son of God av N.T. Wright. Eller den mest omfattande och senaste sammanställningen av forskningen kring Jesu uppståndelse, The Resurrection of Christ, The Resurrection of Jesus, av Mike Licuna. Så, då har ni lite att botanisera i efter den här föreläsningen. Varför tro att Jesus uppstod från de döda? Och varför är det överhuvudtaget viktigt att fundera på det? Imorgon får Stockholm ett lite uppmärksammat besök. En naturvetare som heter Lawrence Krauss kommer hit till Stockholm för att föreläsa. Och den föreläsningen annonseras med följande rubrik. Vi är mer obetydliga än vi någonsin har kunnat föreställa oss. Lawrence Krauss är ateist. Och hans föreläsning går ut på att vi kommer från ingenting och universum kommer att sluta i ingenting. Människans liv på jorden är mycket mer obetydligt än vi någonsin har kunnat föreställa oss. Det är något av det mest deprimerande budskap som man kan föreställa sig. Den kristna tron hävdar precis motsatsen, nämligen att våra liv är mycket mer betydelsefulla än vi någonsin kan föreställa oss. Att det finns en verklig fortsättning för mänskligt liv och att det finns ett bevis i historien på det. Och det beviset är Jesu uppståndelse från de döda. Och det är det som vi ska ge oss i kast med. Det står mycket på spel, inte bara en historisk frågeställning. Ytterst så står hela frågan om mänsklig betydelse och våra livs betydelse på spel. Jag kommer att ta upp 6 punkter. Jag ska försöka vara så fokuserad som möjligt och bygga en presentation bit för bit. Så försök hänga med och se hur de här 6 bitarna hänger ihop. För det första, innebörden. Vad är innebörden när kristna gör anspråket att Jesus har uppstått ifrån de döda? Vad betyder det? Vad betyder uppståndelse? Vi behöver göra 3 tydliga avgränsningar så vi kommer åt vad det är uppståndelse innebär. Det betyder inte själens fortlevnad. Alltså sånt som många religioner och kulturer har föreställt sig. Att när vi dör så läggs vår kropp i en grav och ruttnar bort, men vår själ lever vidare. Att Jesus har uppstått betyder inte att hans själ lever vidare, som om det skulle vara den fulla innebörden av uppståndelsetron. Det betyder inte reinkarnation, som ju är en annan vanlig föreställning, att när du dör så bränner man oftast kroppen. Själen återföds i en ny gestalt och så har du många efter på varandra följande existenser. Men den kristna uppståndelsetron handlar inte om reinkarnation. Och för det tredje så är betydelsen av uppståndelsen inte en återkomst till samma liv. Nya testamentet, om vi bara läser texterna rakt av, hävdar att ett antal personer blev uppväckta från de döda. Men då innebär det att de kom tillbaka till samma liv som de hade haft innan de dog. Änkans son i Nain, Jairi dotter, Lazarus är tre personer som Jesus påstås ha uppväckt från de döda. Men deras uppväckelse från de döda, det är förstås en märklig och enastående händelse. Men för personerna så har det ingen långsiktig betydelse. Det var bara att deras död sköts upp ett antal år eller decennier. Sen dog de igen. Därför att de fick samma liv tillbaka som de hade innan de dog. Jesu uppståndelse handlar om något annat. Inte att han återuppstod till samma liv han hade innan. Så vad handlar Jesu uppståndelse om? Det handlar om, och jag citerar från Nya testamentet, att Gud har uppväckt Jesus från de döda och förhärligat honom. Jesus har uppstått till kropp och själ, men inte till samma liv som han hade tidigare, utan till ett förhärligat liv. Paulus säger i Romarbrevet, vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. Alltså en ny sorts liv, ett oförgängligt, odödligt liv. Och Uppenbarelseboken säger att Jesus Kristus är den förstfödde från de döda, vilket implicerar att det ska komma fler sen som ska uppstå på det sättet. Han är den första som uppstår i härlighet till odödligt liv. Och det betyder ett genombrott för en ny existensform där sen alla som tillhör honom ska få del av samma nya mänskliga existensform. Så det vi kommer att tala om idag, det är uppståndelse i betydelsen en förhärligad, odödlig, kroppslig existens. Det var verkligen den kropp som hängde på korset, som lades i graven, som påstås av Gud har blivit uppväckt och förhärligad. Det handlar om en radikal uppgradering av mänskligt liv. Ett genombrott i historien för en ny existensform som inte är underställd död och förgängelse och svaghet. Är detta överhuvudtaget möjligt? Ska vi inte ta kaffe direkt? Intressant tanke, men är det ens lönt att överväga? Svaret är ju såklart nej, om vi utgår från naturen. Om vi utgår från de processer vi kan beskriva med hjälp av naturvetenskap och formulera i naturlagar. Utifrån naturen kan det inte ske och har det inte skett. Men det är ju inte det som kristen tro hävdar, att naturen råkade göra ett undantag. Det som kristen tro hävdar, det är att Gud uppväckte Jesus. Om Gud finns så är det möjligt att uppståndelse från de döda kan ske. Och nu har vi använt flera kvällar här tidigare för att ge argument för att det finns en Gud. Bara om man kan utesluta att Gud finns kan man utesluta att Jesu uppståndelse har skett. Men det finns väldigt många argument som talar för möjligheten av att Gud finns. Och om det är möjligt att Gud finns, så är det möjligt att Gud har agerat in i historien och uppväckt Jesus från de döda. Och därför ska vi vänta med kaffet en stund. De första kristna är väldigt tydliga att de tror inte att detta är någonting som kan ske av sig själv. De hävdar konsekvent att det är Gud som har uppväckt honom från de döda och att de är vittnen till denna verklighet, till den händelsen. För det andra, uppkomsten. Hur uppstod denna tro? Människor har inte alltid trott att Jesus uppstod från de döda. Den här föreställningen uppkommer ju vid en viss tidpunkt bland en viss grupp människor. Hur uppstår den här föreställningen? Här är en strikt historisk fråga. Varför drar den kristna rörelsen igång med budskapet Gud har uppväckt Jesus? Hur kommer det sig? Historiker får titta på det här. Och de noterar att det finns ett antal problem i att förstå varför den kristna rörelsen bryter fram. Första problemet handlar om de judiska förväntningarna på Messias. Tron på Jesus uppstår bland en grupp judar. Och då är det så att bland judarna fanns det väldigt starka messiasföreställningar under det första århundradet. Man väntade på en gestalt som Gud skulle sända, som äntligen skulle vinna en avgörande seger över hedningarna. Folket hade varit förtryckt i århundrade av hedniska ockupationsmakter. Nu var det den romerska makten som förtryckte folket. Men man väntade på en gestalt som skulle befria folket. Han skulle rena templet och återupprätta en sann gudstyrkan, och Guds närvaro skulle bli påtaglig igen i Jerusalem, i templet. Och han skulle långsiktigt bringa fred och rättvisa till hela världen. Efterhand skulle hednafolken ansluta sig till Israel. Detta var vad man väntade på när det gäller Messias. Under första århundradet så var denna förväntan väldigt stark. Och vi känner till ett antal personer med messiasanspråk och som fick efterföljare som trodde att de hade upptäckt Messias. Judas från Galileen, som dödades 6 efter Kristus. Simon bar Giora, som dödades i samband med Jerusalems förstörelse år 70. Eller Bar Korpa, som dödades år 135. De dödades av den romerska ockupationsmakten. Och det man kan iaktta, det är att deras rörelser dör omedelbart med dem. Messias första uppgift är att befria folket från den hedniska ockupationsmakten. Att då själv dödas av den romerska makten är ju det definitiva beviset på att man inte är Messias. Och deras rörelser trillar isär på ett ögonblick. Här är första problemet. Precis samma öde mötte Jesus. Han avrättades av den romerska ockupationsmakten. Varför faller inte rörelsen isär? Varför börjar plötsligt en grupp judar hävda att det är den korsfäste, av romarna förnedrade Jesus, som är Messias? Vad är förklaringen till det? För det andra, den judiska synen på uppståndelse. Bland judarna så fanns det olika föreställningar. Det fanns en liten grupp, sadduceerna. De trodde inte på uppståndelse överhuvudtaget. De sa, vi lever nu, vi ska älska Gud, lyda lagen. När vi dör är allt slut. Det fanns en större grupp som vi känner bättre till, fariseerna. De trodde på en framtida uppståndelse, att på den yttersta dagen så kommer Gud att uppväcka människor ifrån de döda. Men det fanns ingen grupp bland judarna som hävdade tanken på en uppståndelse mitt i historien. Det kan vara intressant om du läser Nya testamentet och läser evangelierna att bara notera ett ställe i Markus 9 när Jesus har talat om och förutsagt att han ska dö och att han ska uppstå. Så är det ett koncept som hans lärjungar inte kan ta in. Det står så här, de fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menas med att uppstå från det döda. Därför att det konceptet att uppstå från de döda, det har med den yttersta dagen att göra. Och Jesus talade om att han skulle dö och så skulle han uppstå. Men de kan inte förstå det. För de har inte föreställningen om en uppståndelse i historien. Så, varför börjar denna grupp personer plötsligt hävda att för en person har uppståndelsen till härlighet skett mitt i historien? Vad är förklaringen till det? För det tredje, den romerska synen på uppståndelsen. Bland romarna så fanns det en hel del som var cyniker, ateister som sa att det finns ingen fortsättning alls. När vi dör är allt slut. Föregångare till Lawrence Krauss. Många andra sa ju, det finns en fortsättning. Vår själ lever vidare. Det finns en andlig värld som vi kommer till. Men man hade ingen förståelse för tanken på en kroppslig uppståndelse. Intressant att säga att vi möter föraktet och hånet av denna föreställning i Nya Testamentet. När Paulus är i Aten så står det så här när han håller tal på Areopagen. När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga över honom. Så man skrattar åt den föreställningen. När Paulus lite senare håller tal inför Festus i Caesarea så ställer Paulus själv en retorisk fråga. Varför anser man det bland er otroligt att Gud uppväcker döda? Varför är ni blockerade från den tankegången? Och när han sen i sitt tal väl kommer till tanken på uppståndelse från de döda så avbryter världen honom Festus och ropar högt inför alla. Du yrar Paulus, din stora lärdom gör dig galen. Så. Varför börjar en grupp judar som ju sen väldigt snabbt försöker kommunicera till den hedniska omvärlden? Varför börjar en grupp judar plötsligt hävda det i samtiden betraktades som omöjliga och otroliga att det har skett en kroppslig uppståndelse mitt i historien? Var får de det ifrån? Och varför gör de det? Poängen så här långt det är att Jesu uppståndelse var helt otänkbar. Ända till den hände. N.T. Wright, som är en av världens ledande forskare på det här området och som har skrivit mycket om det här, han beskriver det just som en det fullständigt oväntade för alla inblandade, för alla parter. Jag tycker om att likna det vid den här bilden. Ni ser tre kugghjul. Tänk den här bilden om man tittar på dem och de är alldeles stilla som fastfrusna. Och så plötsligt så rör sig alla kugghjulen, de hänger förstås samman. De rör sig ett halvt varv och så stannar de där. Det är helt dramatiskt. Plötsligt förändras hela scenbilden och vrider sig. Det är ungefär det som händer bland den här gruppen personer. Helt oväntat så plötsligt vrider sig hela deras föreställningsvärld. N.T. Wright talar om åtminstone 7 förändringar hos den här gruppen judar. Uppståndelsen är totalt centrum i deras förkunnelse. Bland judar så var det ju väldigt vanligt att man hade olika uppfattningar om lagtolkningen och förståelsen av Gamla testamentet och hur man skulle tänka om olika frågor. Här är en grupp som är helt enad i att det viktigaste det är att Gud nu har agerat i Jesus och uppväckt honom från det döda. Det är ett absolut centrum i deras tro. Det är inte bara centrum i deras tro. De relaterar varje annan föreställning de har till detta centrum. De knyter samman sina olika trosföreställningar till detta att Gud har gjort Jesus levande. De förstår uppståndelse inte som återkomst till samma liv som man har tidigare utan som ett förvandlat liv. En uppståndelse i härlighet. Och de ser det som en tvåstegshändelse. Att det har skett med en person, nämligen Jesus, mitt i historien. Och sen ska det följas av alla som tillhör honom vid historiens slut. För den här gruppen judar leder det till vad någon har kallat för en aktiv eskatologi. De börjar tänka att detta är den avgörande händelsen för hela mänskligheten. Därför måste vi sprida budskapet inte bara till andra judar utan till alla folk. Därför att när nyheten har nått alla människor så kommer den yttersta dagen. Och de får en enorm energi att gå över gränser för att dela det här budskapet. Uppståndelsen blir en metafor för att bli en kristen. I dopet så talar man om att det är att dö och uppstå med Kristus. Och man tillskriver uppståndelsen till Messias. Något som inte har skett tidigare därför att Messias inte skulle dö och därför inte behöver uppstå. Han ska ju vara segerrik. Men nu är det den korsfäste som är den uppståndne och som är Israels messias. Så plötsligt vrider sig hela deras världsbild. För det tredje, källmaterialet. Om vi tar och läser källorna om detta, vad är det då för bild som framträder? Låt mig försöka sammanfatta beskrivningen i det källmaterial från antiken som vi har tillgång till. För 2 veckor sedan så höll jag en föreläsning om det källmaterialets trovärdighet. Så är du intresserad av det så leta upp den föreläsningen. Källmaterialet. När det gäller vår förståelse och kunskap av om personer i antiken så kan det vara intressant att notera hur det ofta ser ut. Den bästa biografin om Alexander den store som levde 300-talet före Kristus, det är Plutarkos som levde 400 år senare. Tidsavståndet mellan personen som skriver och den personen man skriver om är 400 år. Plutarkos hade förvisso tillgång till annat material däremellan, men det är fortfarande 400 år. De bästa biografierna som vi har om de romerska kejsarna, Tacitus och Suetonius, där är det ofta ett tidsavstånd mellan på 100 år mellan de här författarna och de kejsare vars liv de beskriver. När det gäller berättelsen om Jesu uppståndelse så är Paulus den äldsta källan och där är ett tidsavstånd på 25 år. Det är på det hela taget unikt när det gäller biografier för antiken att vi kommer så nära. I 1 Korinthierbrevet skriver Paulus så här: bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. I 1 Korinthierbrevet återger Paulus något som han då inte har formulerat utan som han har tagit emot. Och det här är en väldigt spännande uppgift därför att den hjälper oss att komma ännu närmare än de här 25 åren. Så här. Paulus blev en kristen, det är man i forskarvärlden överens om, 1-2 år efter Jesu död. Han skriver 1 Korinthierbrevet runt år 55. Och det är då han skriver, jag förde vidare till er det som jag själv hade tagit emot. Och nu kan vi ange med ganska stor säkerhet var och när han tog emot detta budskap som han skriver ner år 55. Han tar emot det i Jerusalem 3 år efter sin omvändelse. Både apostlärningarna berättar om det och Galaterbrevet där skriver Paulus själv om hur han 3 år efter sin omvändelse reser till Jerusalem, träffar Petrus och träffar Jakob. Vad betyder det här? När vi läser 1 Korinthierbrevet som är skrivet år 55 så får vi tillgång till information som Paulus själv tog emot på 30-talet ungefär 5 år efter händelsen. Han blev kristen 1-2 år efter Jesu död och uppståndelse. 3 år senare reser han till Jerusalem, möter Petrus och Jakob och där tar han emot den här informationen. Så vi är 5 år ifrån händelsen. Inte 500 eller 400 eller 100 år. Det gör det oerhört intressant att läsa 1 Korinthierbrevet 15. Gerd Lydeman, som inte tror på Jesu kroppsliga uppståndelse. Han säger, innehållet i denna tradition, som Paulus återger i 1 Korinthierbrevet 15, ska dateras till de första 2 åren efter korsfästelsen. Senast 3 år efter Jesu död. Paulus tog emot den 5 år efter Jesu avrättning. Men då fanns det ju redan formulerat. Och den här ateistiske forskaren säger informationen går tillbaka till 2 eller 3 år efter händelsen. Vi har verkligen närkontakt med det som vi ska studera. Låt oss då läsa vad det var Paulus tog emot. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på 3:e dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Så, här är i grunden fyra påståenden. Att Kristus dog och att hans död hade signifikans. Att det var en försonande död. Att han dog för våra synder och att det är förutsagt i skriften. Att Kristus dog, att han blev begravd, att han uppstod på den tredje dagen, en tidsangivelse, och att han visade sig. Och så kommer en lista på vittnen, individer och grupper och stora folkmassor. Han dog, han blev begravd, han uppstod och han visade sig. Det är vad man predikade i Jerusalem. 2 år efter att det hände. Vi är verkligen i närkontakt med händelserna. Hur ser händelsekedjan ut när det gäller Jesu död, begravning, uppståndelse och att han visade sig? Om vi tittar på källmaterialet i sin helhet och försöker göra en sammanställning, inte bara utifrån första Korintherbrevet utan det sammanlagda källmaterialet vi har tillgång till. Då ser det ut så här, och jag ska försöka sammanfatta vad källmaterialet säger. För det första, att Jesus dog. Beskrivningen är att Jesus har blivit en allt mer kontroversiell person i Israel. Han har fått många anhängare och vänner. Han har också fått många och mäktiga motståndare. Irritationen över Jesus växer. Och i Jerusalem är det många i ledarskapet som vill sätta dit Jesus. Man försöker göra det intellektuellt, teologiskt, men man misslyckas. Och man beslutar sig för att röja Jesus och vägen med våld. Man vill inte göra det offentligt så att folkmassor ska kunna bli upprörda, utan man lyckas muta en av Jesu vänner att vägleda motståndarna till Jesus sent en kväll när Jesus är själv med sina lärjungar i en trädgård och man kan fånga honom utan att det skapar något rabalder i staden. Han förs fängslad från en trädgård som heter Getsemane till översteprästen Kajafas där han förhörs. Han förs från Kajafas till den romerska ståthållaren Pilatus. När Pilatus får höra att han egentligen är från Galileen så tycker Pilatus att det är ett enkelt sätt för honom att slippa ta ställning i det här fallet att skicka honom vidare till kung Herodes som var lydkonung över Galileen. Så han förs till Herodes. Men Herodes vill inte göra någonting åt det, skicka tillbaka Jesus till Pilatus. Pilatus väljer att misshandla och tortera Jesus nästan till döds i hopp om att folket ska tycka att det är en tillräcklig bestraffning. Men han lyckas inte med det. Och han väljer till slut att döma Jesus till döden. Och då säger källmaterialet att Jesus korsfästes en fredag, antingen vid tredje eller sjätte timmen. En källa säger vid tredje, en vid sjätte timmen. Det här är ett sätt att indela dygnet med utgångspunkt från soluppgången klockan 6, tredje timmen är klockan 9, sjätte timmen är klockan 12. Så vi har lite motstridiga uppgifter här om när korsfästelsen skedde. Samtidigt ska man ju förstås inte hårdra det. Det betyder ju inte 9.00 eller 12.00 om du jobbar med 3 timmars sjok. Så om Jesus korsfästes, låt säga med vår exakt, 10.30, hur ska man uttrycka det med det här sättet att ange tidsangivelser? Ja, då får du ju välja sig antingen tredje eller sjätte timmen. Så det är ju möjligt att det är så att Jesus korsfästes någon gång på förmiddagen där mellan 10 och 11. Det verkar också rätt så realistiskt om man ska få in allt det som hände innan dess med förhör och tortyr. I vilket fall, någon gång på förmiddagen korsfäst Jesus. Han ger upp andan vid 9:e timmen, det är då klockan 3, men det är ju inte 15.00 utan eftermiddagstid ger Jesus upp andan. Man kommenterar hans död på avrättningsplatsen därför att han dör på ett ovanligt sätt. Han ropar med hög röst och sen så ser de att hans kropp sjunker ihop och att livet lämnar honom. På avrättningsplatsen får man order om att avsluta avrättningarna innan sabbaten. Därför att det är en stor påskhögtid, det är massor med pilgrimer i Jerusalem. Man vill inte ha avrättade judiska medborgare hängande på kors där. Det kan bli en gnista som startar en revolution. Så man får order om att påskynda avrättningen. Korsfästelse är ett av de allra mest barbariska sätten att avrätta en människa på. Därför att det är så oerhört utdraget. När man hänger upp en kropp så här och kroppen får hänga i timmar, så innebär det att utifrån den egna kroppstyngden så kommer man efterhand att få andningssvårigheter. Och man behöver häva sig upp med hjälp av benen för att frigöra andningsvägarna. Ett sätt att då påskynda avrättningen, det är att krossa benen. Och det är det som soldaterna gör. Man krossar benen på de korsfästa. Det är ju dels att tillfoga kroppen en mycket svår kroppsskada. Och dels så kommer de korsfästa att dö genom kvävning. När man kommer till Jesus är han redan död. Och därför slår man inte sönder hans ben. Men för att ändå säkerställa att han verkligen är död, så sticker man ett spjut i sidan med all säkerhet från höger sida upp genom bröstkorgen och in i hjärtat. Man punkterar Jesu hjärta. Så Jesus är verkligen död. Dessutom sker det enligt källorna en extra kontroll av Jesu död. Några av hans vänner vill få liket för att begrava det. Och de får inte det innan Pilatus har fått en speciell bekräftelse från den ansvarige officeren att Jesus verkligen är död. Det här gör att man kan dra en slutsats. Fredag kväll innan sabbaten går in, så är Jesus död. Han är verkligen död. Han är så död en människa kan bli. Och det är ett lik man tar ner ifrån korset. Så här säger Crossan, en oerhört skeptisk och kritisk teolog som inte tror på Jesu kroppsliga uppståndelse. Att Jesus blev korsfäst är så säkert som något historiskt någonsin kan bli. Nästa steg handlar om begravningen. Det är ganska naturligt att Jesu vänner önskar en begravning. Gamla testamentet säger så här: om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag. Ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Så kulturellt så är det självklart att man söker efter att begrava den som har blivit avrättad. Och det är vad källmaterialet säger, att Jesus begravdes. Det är enhetligt i alla källorna. Och det riktigt intressanta är att vi får en information om vem som ägde graven. Det påstås att det är Josef av Arimataja. Och att Josef satt i Sanhedrin. Sanhedrin var det styrande rådet. Det var de 70 äldste i Israel. En form av regering i detta ockuperade land. Ett andligt styre i Israel. Och nu säger källorna att Josef av Arimataja hade blivit Jesu lärjunge. Och att han nyligen har köpt en grav i Jerusalem. Men ännu har ingen blivit lagd i den graven. Och han upplåter den graven till Jesu lik. Historiskt innebär det att det här är en mycket sannolik uppgift. Man kan inte hitta på att en i samtiden ytterligt välkänd person, alla i Jerusalem visste vem Josef av Arimataja var. Man kan inte hitta på att det var i hans grav som kroppen lades. Om du ska ljuga, om man tänker kring lögnens psykologi, så ska du ljuga vagt, allmänt, så att du inte kan avslöjas. Om man ska hitta på att Jesus begravdes, så ska man ju säga: och Jesus begravdes någonstans i Jerusalem. Hur ska du kolla det? Du ska ju inte hitta på att Jesus begravdes i Josef av Arimatajas grav. Och alla i Jerusalem vet vem Josef är. Det är bara att fråga honom. Har du en grav? Har du upplåtit den åt den här avrättade personens lik? Det är förstås naturligt att Jesu vänner önskade en begravning. Vi kan se vilket enormt trauma det har varit i vårt land med att vi inte tog upp de som förliste i Estonia. Att vi lät kropparna ligga kvar på havets botten, eller hur? Om du står nära en person och personen dör, så finns det något djupt mänskligt som säger: vi måste hedra den döde och föra personen till den sista vilan. Så det vore snarast konstigt om Jesu vänner inte hade försökt att ordna en begravning till Jesus. Det finns ingen konkurrerande berättelse, inga källor säger någonting annat. Slutsatsen är att Jesus begravdes fredag kväll innan sabbaten inträder. Så här säger John Robinson, en oerhört kritisk och skeptisk teolog. Begravningen av Jesus i graven är ett av de tidigaste och bäst omvittnade fakta vi har om Jesus. Nästa punkt i Paulus text är ju att Jesus uppstod. Men det är ju det vi ska försöka förhålla oss till. Gjorde han det eller inte? Så låt oss lämna den punkten. Men tala om den tomma graven. Därför att Jesu uppståndelse förutsätter i så fall att graven faktiskt var tom. Så vad kan vi säga om den punkten? Den tomma graven. Källmaterialet här är helt enhetligt. I evangelierna, i apostlagärningarna. Att graven var tom. Söndag morgon, när hans vänner kommer för att fullborda begravningen, så hittar de graven tom. Graven var en känd plats. Det är Josefs grav, han vet var den är. Det är Jesu vänner som har begravt Jesus, de vet var graven är. Enligt en av källorna så har Jesu motståndare också varit vid graven och satt ut vakter. Så graven är en identifierbar plats. Kvinnorna var de första vittnena till den tomma graven. Och detta är en väldigt intressant uppgift. Både i judisk och romersk rätt var det så att kvinnor var mindre vittnesgilla och inte gällde som avgörande vittnen i en rättegång. Om du ska hitta på att man har hittat graven tom, då ska du ju självklart säga att det var Petrus och Johannes som hittade graven tom. De var ju också ute vid graven lite senare. Men om du fabricerar en sån här uppgift, då säger du inte att det var en grupp kvinnor som hittade graven tom. Det här tyder ju på att det verkligen var så. Det var en grupp kvinnor som var mest angelägna om att hedra sin döde mästare. De var där först på söndag morgon för att fullborda begravningen. Den tidigst kända polemiken vi har mot uppståndelsetron, den förutsätter en tom grav. Vi kan läsa i Matteusevangeliet att motståndarna till den kristna rörelsen säger, ja visst, graven är tom, men det beror ju på att ni lärjungar har stulit kroppen. Slutsatsen. Från söndag morgon och framåt så är graven tom och kroppen är borta. Så säger en historiker, Michael Grant. Historikern kan inte på ett försvarbart sätt förneka den tomma graven. En annan expert på Nya Testamentet, Jakob Kremer, säger så här. Överlägset flest exegeter, alltså som forskar i de här antika skrifterna, överlägset flest exegeter håller fast vid tillförlitligheten i de bibliska uttalandena om den tomma graven. För det fjärde här, Jesus visade sig. Det är ju det som Paulus fortsätter med. Att Jesus visade sig. Det handlar om ett mycket stort antal vittnen. När Paulus sätter upp sin lista så talar han om Petrus, om de 12, om mer än 500 vid ett och samma tillfälle, om Jakob, om apostlarna och så han själv. Notera här något intressant. När Paulus ska göra ett urval av vittnena, när han ska tänka efter vad är de starkaste och bästa, mest vägande vittnesbörden? Ja, det är klart, då lämnar han kvinnorna. Och det är inte någon sorts ska inte tolkas som någon nedlåtande syn från Paulus sida för kvinnorna, utan det är bara i den här kulturen. Om han i den kulturen ska göra ett urval av vittnen, är det klart, då väljer han ju de vittnen som väger mest. Ja, då är det ju så att då väljer han Petrus och de 12 och Jakob och 500 bröder. Påståenden är att från söndag morgon visar sig Jesus från ett mycket stort antal personer. Tidigt söndag morgon så börjar det med att det är några kvinnor som kommer till graven. De kommer i grunden för att parfymera Jesu lik. Och vi har uppgifter om om 30 kilo av myrra och olja som användes i samband med begravningen. Det här har att göra med det judiska begravningssättet. Man la en kropp i en grav och så väntade man till allt kött, allt hade ruttnat bort och man bara hade benen kvar, skelettet. Och sen samlade man ihop benen och lade i en liten kista, en benkista, ett ossuarium. Man har hittat många sådana här små benkistor från Jesu tid. Men, och det där gick relativt snabbt eftersom det är ett sådant varmt klimat. Men det stank ju något fruktansvärt från graven under den här perioden när hela kroppen skulle ruttna bort. Kanske du minns att i Johannes evangeliet när det talas om Lazarus som har varit död i 4 dygn så står det och han luktar redan. Det är därför de har 30 kilo parfym, myrra och olja så sveper man liket för att det inte ska stinka så förfärligt runt graven. Och det är detta kvinnorna kommer tidigt om morgonen för att parfymera Jesu lik. Och från den punkten så hittar de då graven tom och så kommer det rapporter om att man har mött Jesus. Om vi sammanställer mötena med den uppståndne, man kan sätta dem i lite olika ordning, men det handlar om de här 12 olika situationerna. Det är Maria från Magdala som är den första som möter Jesus. Det är en grupp kvinnor som möter Jesus. Det är Petrus som får ett enskilt möte med Jesus. Kanske fullt begripligt utifrån vad som var Jesu och Petrus senaste interaktion. Så att Jesus har hört det hade ju Petrus förnekat Jesus. Och Jesus har vänt sig om och sett på Petrus. De har en del att göra upp. Han visar sig för Kleopas och hans vän, en icke namngiven person, möjligen hans fru, Kleopas och hans vän som går från Jerusalem ner till Emmaus. Han visar sig för de 12, ja, i verkligheten är de bara 10, Judas ut ur bilden, Thomas är inte där, men för den gruppen av Jesu utvalda närmsta medarbetare. Han visar sig för alla apostlarna, en liten större grupp. Han visar sig för Jakob som är hans egen bror. Han visar sig för 7 av apostlarna uppe i Galileen vid Genesarets sjö. 5 av dem är namngivna så vi vet vilka de är. Han visar sig på berget i Galileen där han ger missionsbefallningen. Paulus säger att han visar sig för 500 människor på en och samma gång. Jag tror att händelsen när han ger missionsbefallningen på berget i Galileen är den händelsen där det var över 500 personer närvarande. Men det kan man diskutera. Han visar sig på himmelsfärdsberget innan han tas upp till himmelen. Och sen visar han sig i en syn för Paulus. Det är en enormt stor mängd vittnen. Han visar sig för enskilda personer, för mindre grupper, för större grupper och för stora folksamlingar, över 500 personer. En välkänd NT-forskare, C.H. Dodd, säger det kan knappast vara någon mening med att nämna att de flesta av de 500 fortfarande är vid liv om inte Paulus i själva verket säger vittnena finns att intervjua. Alltså 25 år efter händelsen kan Paulus säga de flesta är nu i livet. Det är en inbjudan att undersöka det här om man vill. Det de berättar om hur Jesus visade sig, det är att han visade sig fysiskt verkligt, att de har kroppskontakt med Jesus. De rör vid honom, kvinnorna griper om hans fötter. Thomas får ta på hans händer, se på såret. De äter tillsammans med Jesus. 4 gånger beskrivs måltider mellan Jesus, den uppståndne Jesus och hans lärjungar. De för samtal. Jesus talar till dem, de ställer frågor till Jesus. Det är på riktigt. Det mötet som vi har, som är utförligast beskrivet, det är det som sker den första söndagskvällen när de tio av de 12 är där plus en del andra som också finns med. Och jag vill gärna läsa från Lukas 24 så vi får en känsla för vad det är för sorts möten de hade med den uppståndne. Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem. Frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han, varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och sina fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro frågade han dem, Finns det något att äta här? De räckte honom en bit stekt fisk och de såg hur han tog den och åt. Och han sa till dem, detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som så skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Det råder ingen tvekan om att lärjungarna själva var övertygade om att de hade mött Jesus kroppsligen, verkligen uppstånden. Så här säger Gerd Lydeman, som inte tror själv på en kroppslig uppståndelse. Det kan tas som historiskt säkert att Petrus och lärjungarna hade erfarenheter efter Jesu död där Jesus visade sig för dem som den uppståndne Kristus. Man förnekar inte att de var verkligen med om någonting som de menade var ett verkligt möte med Jesus. Det är alldeles uppenbart att de inte är bedragare, att de inte hittar på det här. De själva tror verkligen, är övertygade om att de har varit med om detta. Intressant att tänka att man skulle vara deckare första århundradet skulle vilja undersöka det här. Inte bara köpa liksom budskapet, Gud har uppväckt Jesus. Hur skulle man kunna undersöka det här? Jag roade mig för ett tag sedan att räkna alla identifierbara personer från kvällen i Getsemane tills Jesu uppståndelse. Om jag hade levt år 60 och hade hört eller levt år 55 och läst det här hos Paulus att han uppstod och han visade sig. Och så är jag lite skeptiskt lagd och tänker, det är ju helt fantastiskt, det är helt underbart. Tänk om ett nytt evigt liv brutit igenom historien. Men jag köper det inte bara för att någon säger det. Jag vill undersöka det här. Och jag skulle haft möjlighet att ta mig till Israel. På vilket sätt hade jag kunnat gå till botten med det här händelseförloppet? Ja, det hade funnits enormt många trådar att börja dra i. Det visar sig nämligen att det finns 25 namngivna personer i källmaterialet mellan Getsemane och uppståndelsen. Och det finns dessutom 25 personer som inte är namngivna men som skulle kunna vara lätt identifierade. Därför att de är omskrivna som tjänstekvinnan som jobbade den kvällen i Kajafas hus och släppte in Petrus. Okej, vem hade arbetspasset den kvällen i Kajafas hus? Vi har inget namn, men det skulle fortfarande gå att undersöka vilka var tjänsteflickor där. Men vi har namn på 25 personer. Vi har namnen på de 12. Vi har namn på många andra av Jesu lärjungar som Jesu mor och hennes syster Salome och Kleopas och ett antal till. Vi har namn på religiösa ledare som är involverade i dramat. Kajafas och Herodes och Pilatus. Rådsherrar som Nikodemus och Josef från Arimataja. Politiska ledare som Pilatus, hans hustru. Och ett antal andra personer som översteprästen tjänare Malkos. Eller Barabbas som blev fri därför att Jesus avrättades. Eller han som bar korset, Simon från Kyrene. Och som hade två söner som hette Alexander och Rufus. Massor med folk att intervjua. Vad var ni med om? Vad hände? Berätta. En del brukar här undra. Okej. Okay. Hans vänner menade att de såg honom. Men varför visade han sig inte för skeptiker och kritiker? Varför visade han sig för sina närmsta vänner? Jag tror att man har missuppfattat frågan. De var extremt kritiska och skeptiska, de som han visade sig för. Kvinnorna som går till graven går inte för att möta Jesus utan för att parfymera hans lik. De är så skeptiska du kan bli, de tror att han är död. Och blir helt överrumplade när de möter honom. Maria från Magdala, när Jesus, hon förstår att det kommer någon mot henne så tror hon att det är trädgårdsmästaren. Och säger, var har du lagt liket? Hon har ingen förväntan att det ska vara Jesus hon möter. När lärjungarna får höra från kvinnorna, graven är tom, han är uppstånden, så står det, de trodde inte på dem och tyckte att det bara var prat. Thomas, när han får höra, säger, om jag inte själv får se på honom och ta på honom så tror jag det aldrig. Det är skeptiker och kritiker som blir övertygade därför att de möter Jesus. Eller tänk på den här personen som namnges speciellt, Jakob, som var Jesu bror, Jesu halvbror. I evangelierna kan vi se att hans bröder inte trodde på honom innan korsfästelse. Sen blir Jakob en av de ledande i den kristna rörelsen, en av stöttepelarna i Jerusalem. Han var en kritiker som kom till tro genom att han mötte Jesus. Eller tänk på Paulus, han som rasade av mordlust mot de kristna. Du kan inte vara mer kritisk, inte mer skeptisk, inte mer avvisande än Paulus från Tarsus. Och han blir en kristen. Därför att Jesus möter honom. Så frågan är felställd. Jesus visade sig för skeptiker och kritiker och de blev övertygade. En sak som är väldigt viktig här är vad man ibland kallar för Jerusalemfaktorn. Allt det här hände i Jerusalem och förkunnades i Jerusalem. Jesus korsfästes i Jerusalem, han begravdes i Jerusalem, man hittade den tomma graven i Jerusalem, man mötte Jesus i Jerusalem och där börjar man förkunna att uppståndelsen har skett. Notera skillnaden. Ifall plötsligt hade uppstått en förkunnelse i Antiochia som hävdade i Jerusalem har Gud gjort ett stort under. Han har uppväckt Jesus. Eller man började förkunna i Rom. I Jerusalem har någonting hänt. Nej, då kan du komma undan med en hel del för de flesta kan inte åka till Jerusalem och undersöka. Hela rörelsen uppstår där hela händelseförloppet har skett. Det är den staden där Jesus är avrättad. Många har sett, passerat platsen han hängde på korset. Graven finns där man kan själv gå och besöka den. Vittnena finns där så man kan tala om det. Vad hände den där kvällen när han kom till er? Berätta. För det femte, ett minimum av fakta. Det går att argumentera för evangeliernas trovärdighet. Och jag gjorde det för 2 veckor sedan i den här föreläsningsserien. Och man kan argumentera så här. På de punkter evangelierna kan kontrolleras är de trovärdiga. Vilket ger oss anledning att hålla dem, ta dem på allvar i sin helhet. Och jag tycker det är ett helt riktigt argument. Det finns så många punkter där vi kan kontrollera evangelierna, enskilda punkter, att det ger oss anledning att ta evangelierna som helhet på allvar. Men nu är det ju inte alla som blir övertygade av det. Det finns ju väldigt många som är kritiska mot stora delar av evangelierna. Så låt oss höja ribban och inte argumentera så här utifrån det är trovärdigt på ett antal punkter, därför är det trovärdigt i sin helhet. Låt oss höja ribban riktigt rejält. Och jag följer här en person som heter Gary Habermas som är en ledande forskare kring de här frågorna. Han säger, man behöver inte lita på evangelierna, man behöver inte köpa att evangelierna är trovärdiga. Låt oss använda enbart sådana uppgifter som är bekräftade på flera ställen. Alltså, inte uppgifter som bara finns i en antik källa utan som finns i flera antika källor. Låt oss bara ta sådana uppgifter som är flerfaldigt bekräftade. Och låt oss inte köpa alla de uppgifterna, utan låt oss bara ta på allvar de uppgifter som majoriteten av forskare är eniga om är tillförlitliga. Som 75-100% av forskarna säger, så här är det. Ja, hur kan man då veta hur forskarmajoriteten ser ut? Gary Habermas har gått igenom och satt ihop en bibliografi på 3400 forskare och artiklar mellan 1975 och 2012. Allt som har skrivits om uppståndelsen på engelska, på tyska och på franska. Och så tar han bara de uppgifter som 75% eller mer av forskarna är eniga om är tillförlitliga. Och då är det ett antal fakta som framträder. Som forskarvärlden är eniga om, oavsett om man är ateist eller agnostiker eller jude eller kristen eller vad man själv har för tro och religiös övertygelse och livsåskådning. 5 av de fakta, det finns fler, men 5 av de fakta som man är överens om i forskarvärlden, det är att Jesus dog genom korsfästelse. Att Jesus blev begravd. Att graven hittades tom några dagar senare. Att lärjungarna hade erfarenheter av möten med den uppståndne Jesus. Och att Jakob och Paulus, båda skeptiker, kom till tro efter möten med den uppståndne. Och det här är ju anledningen att jag efter varje punkt har citerat just en kritisk forskare som säger det här har vi anledning att tro på. Det här bygger inte på att man har något speciellt allmänt förtroende för evangelierna. Detta är vad forskarvärlden säger om de här punkterna. Detta är historiskt riktigt. För att citera N.T. Wright, som är en av de andra verkligen ledande forskarna. Han säger så här: graven var tom och flera möten ägde rum, inte bara mellan Jesus och hans efterföljare, utan också i minst ett fall mellan Jesus och människor som inte hade tillhört hans efterföljare. Han syftar här på Jakob. Jag anser att denna slutsats kan inordnas i följande kategori: historisk sannolikhet till en sådan grad att den är så gott som säker, som Augustus död år 14 efter Kristus eller Jerusalems fall år 70 efter Kristus. Alltså händelser som man inte betvivlar. Det leder oss till den sista punkten. Ja, men vad är då förklaringen? Historiskt verkar man kunna säga att Jesus dog genom korsfästelse, han blev begravd, graven var tom, människor menade sig ha verkliga möten med den uppståndne, inklusive skeptiker som Jakob och Paulus. Vad är förklaringen till detta händelseförlopp? Ja, då får man försöka ställa upp olika hypoteser. Och så får man försöka bedöma de hypoteserna. Hur bedömer man i historiska sammanhang hypoteser? Ja, man bedömer dem utifrån förklaringsomfång. Hur mycket av de fakta som vi är överens om förklaras av hypotesen. Och man bedömer det utifrån förklaringsförmåga. Hur väl förklaras fakta? Så man behöver en hypotes som täcker in så mycket som möjligt av det vi vet. Och som förklarar det så väl som möjligt. Låt mig ta ett exempel. Förintelsen. Hur vet vi att den har skett? Ja, det vet vi därför att det finns ett antal konvergerande beviskedjor. Alltså om man tittar på fakta så är det bara en hypotes som gör rättvisa åt mängden fakta vi har. Och som förklarar det tillräckligt väl. Nämligen att förintelsen tyvärr skedde. De skriftliga dokument vi har, de vittnesmål vi har, de fotografier som finns, lägren som man kan besöka. Slutsatser från andra fakta, alltså att det finns födelseattester till människor vars liv sen bara de är borta. Allt det här sammanlagt drar mot en gemensam punkt. Det konvergerar mot punkten förintelsen ägde dessvärre rum. Och då är frågan, kan man, om man tittar på fakta vi har om Jesus, finns det en konvergerande beviskedja? Det har ju förstås framlagts ett antal alternativa hypoteser. Jag har en uppställning här från en judisk forskare som heter Gesa Werme som går igenom ett antal alternativ. Kan man inte förklara det så här? Alltså att någon okänd person stal kroppen, därför är graven tom. Eller lärjungarna själva stal kroppen. Eller de gick till fel grav. Det är därför graven är tom. Det är grabben i graven bredvid, där ligger Jesu lik. Eller Jesus begravdes levande och gick ur graven. Eller någon version på det att Jesus begravdes levande och gick ur graven och försvann till Indien. Eller att uppståndelsen var andlig och inte kroppslig. Och när han går igenom de här och tittar på förklaringsomfång och förklaringskraft så blir denna judiska forskares slutsats sammantaget: ingen av de sex föreslagna teorierna håller för en noggrann granskning. Om du säger att någon stal kroppen, då har du en förklaring till att graven är tom. Men vad är då förklaringen till att de mötte Jesus? Vad är förklaringen till de erfarenheter som de hade? Eller om du säger att ja, de hade någon sorts andlig upplevelse. Ja, men vad är då kroppen? Då har du ingen förklaring till varför graven är tom. Du måste ju kunna förklara samtliga fakta som vi känner till. Och göra det på ett sätt så att det hänger ihop. Och notera här att det är ju inte så att människor bara var helt godtrogna och sa jaha, Jesus har uppstått, och så funderar de inte på alternativ. Alternativen finns redan i de antika källorna. De är kända från början. Det är klart frågan var Jesus död på riktigt är viktig. Och Pilatus, när de kommer och frågar, vi vill ha liket. Ja, han är ju väldigt noggrann med att kontrollera att Jesus inte är skendöd, för han vill inte att avrättningen ska misslyckas. Utan det ska vara ett lik de får. Så de inte kan påstå något skumt efteråt. Att någon skulle ha stulit kroppen, ja det är klart det är ett alternativ. Och vi möter den källan och anklagelsen, det är de första kristna som har stulit kroppen. Eller att man har gått till fel grav, det är det första Maria från Magdala tänker när hon hittar graven tom. Jag måste vara vid fel grav, någon har flyttat kroppen och nu är den här graven tom så kroppen ligger i graven här. Eller att det är en andlig upplevelse. Det är deras egen första tolkning när de möter Jesus, att de är med om bara något andligt, en ande de ser. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Men efterhand som händelseförloppet fortlöper så faller ju redan i ursprungsläget alla de här olika hypoteserna. Och enligt Värme så får du får inte med dig faktamaterialet om du prövar någon av de hypoteserna. Så, som jag ser det så står verkligen den urkristna bekännelsen, den står fast. Gud har gjort ett under. Gud har uppväckt Jesus till ett uppgraderat, verkligt mänskligt, kroppsligt liv. Och det finns en nystart tillgänglig för hela mänskligheten. Hur ska man komma undan det? Ja, som jag ser det så kan du komma undan Jesu uppståndelse genom att förneka själva möjligheten. Och säga, nej men sånt kan inte ske. Men då måste du kunna visa att Gud inte finns. Och hur ska du kunna göra det? Om det är möjligt att Gud finns, då är uppståndelse möjlig. Men det är förstås, det är en väg att gå. Du kan förneka principiellt själva möjligheten. Du kan underkänna källmaterialet och säga, jag bryr mig inte om vad som står i första Korintierbrevet eller i evangelierna. Men då går du emot forskningen. Forskningen bejakar, också ateistiska och agnostiska forskare bejakar Jesu död, begravning, den tomma graven. Och att lärjungarna var med om någonting som för dem var helt livsförvandlande. Och som de var beredda att ge sitt liv för. Varför ska man gå emot den historiska forskningen? Eller så blir ju utmaningen. Lägg fram en bättre hypotes. Som gör bättre rättvisa åt samtliga fakta vi känner till. Som har större förklaringsomfång och bättre förklaringskraft. Än att Gud har gripit in. Och uppväckt Jesus. Sammanfattningsvis så är uppståndelsen den bästa förklaringen till att graven är tom. Till de upplevelser som lärjungarna har. Och som helt förändrar dem och deras liv. Och som de är beredda att dö för. Och det som sen blir följden. Att den kristna rörelsen, den kristna kyrkan växer fram fullständigt ostoppbar. Därför att människor blir övertygade om att Gud har uppväckt Jesus. Amen, höll jag på att säga.